officiell podcast för nhl.com/sv med mig Peter Ekholm, och vid min sida är det inte, men i alla fall så nära det går, Hampus Stuvefelt.
Jajamän.
Hur är läget?
Jo då, det är bra. Lite, du vet hur det är, man har precis lämnat på förskolan och det är snö och blask ute och man är stressad. En vanlig måndag helt enkelt, så att det är väl ungefär där jag är. Hur är läget för dig?
Jo, det är bra. Vi har ju haft en fin NHL-natt här bakom oss, som man har fått vara uppe i ottan och jobba i kapp lite med. Så att det ska bli kul att snacka lite hockey och ja, lite NHL igen. Det var ju ändå 2 veckor sedan nu.
Just det.
Ja, men matchen i natt, den stora matchen i natt, Stadium Series, ju en riktig holmgång i Tampa Bay.
Ja, i det frusna Tampa Bay, hade man inte kunnat tro på förhand. Jag tror att våran korrespondent på plats, Sebastian Norén, sa väl att det var nere på nästan 6 grader Celsius eller något sånt där.
Vilket är 5 grader var det vid
nedsläpp. Var det 5 grader också?
Ja, vid nedsläpp. Det är inte så vanligt det händer.
Det är ju nästan varmare här hemma i Sverige då, så att det är ju helt, helt vansinnigt. Så att, där hade de tur, eller ett väldigt välplanerat event så att säga, utifrån väderförutsättningarna. Men ja, matchen var ju en riktig holmgång som du säger. Lightning hämtade upp 1-5 underläge och vann matchen på straffar. Det är...
De imponerar ännu en gång här i Tampa. Jag tänker, de går ju som tåget den här säsongen nu, verkligen. Men till ledningen 1-0 tidigt, Brandon Hagel, och sen släppte de in 5 raka mål.
Ja,
Boston gick upp till 5-1 och då trodde nog de flesta, men det här var ju, nu är det klart. Men skam den som ger sig. Powerplay, ja. 3 powerplaymål i mittperioden på 6 minuter.
Just det.
Mycket utvisningar där i den andra perioden som bäddade för att Tampa skulle vända där och vinna på straffar till slut.
En hel del poäng från Kucherov, som sig bör.
1+3, han blev väl månadens stjärna också i januari, så att han fortsätter att leverera in i den nya månaden. Men Tampa, 8 segrar på sina 10 senaste matcher och i toppen på Eastern tillsammans med Carolina. Vad säger vi egentligen om Tampa Bay?
Ja, vi säger väl att de fick kanske sina bästa nyheter i samband med den här matchen också. Inte bara att de tog hem full pott förstås framför hemmafansen, utan att de fick tillbaka lagkapten Victor Hedman i spel till den här redan så väloljade lagmaskinen. Så att det är idel goda nyheter för Lightning just nu. Och för oss, för Tre Kronor, för alla svenskar som är taggade inför OS.
Vi kan ta Hedman nu om du vill. Han har varit borta sen vad är det, 9 december tror jag. Och bara spelat 3 matcher på 2,5 månad här. Det har varit mycket skador för Hedman här sista tiden. Nu fick han komma in här och gjorde sig klar att spela. Fick chansen, spelade 10 minuter. Matchade försiktigt, varken i boxplay eller powerplay i den här matchen. Men vi kom in, känna på grejerna lite. Har ju 2 matcher kvar nu, Tampa, innan OS-uppehållet. Såklart glädjande besked för Tre Kronor att Hedman är tillbaka. Men hur ska man sätta det här? Jag menar, inte så mycket speltid på länge liksom. Hur mycket tålamod ska man ha med Hedman in i ett OS, tänker jag?
Ja, jag blev lite konfunderad när jag först såg den siffran. Min instinktiva tanke då, med tanke på vad man är van vid att se av Hedman, var ju att okej, nu har det hänt någonting igen. För varför spelade han bara 10 minuter? Men om det är så att det finns en plan, vilket det låter som, från coach Cooper och Lightning, och matcha honom försiktigt här innan OS-uppehållet, så är det är väl bara bra. Men från Sveriges perspektiv, från Sam Hallands perspektiv, så tror jag inte att man... Alltså, det är inte en så lång turnering. Det är ju bara ett fåtal gruppspelsmatcher och sen är det rätt på det liksom in i slutspel. Så att man har väl kanske inte råd att... Sveriges backbesättning är bra, men inte så pass bra att man har råd att spela Hedman 10 minuter per match. Det tror jag inte. Eller kanske jag är ute och cyklar. Hur hade du...
Nej. Cooper här sa ju att efter matchen att de spelar på 7 backar för att matcha in Hedman. Jag kan tänka mig att han är uppe på 20 minuter nästa match för Tampa, och nästa match efter det också. Så att
ja, vad är det de har kvar? Är det två matcher till innan?
Jag tror de har, jag tror jag tyckte jag såg det innan här, att de har två. Det kan ju vara värt att, att dubbelkolla och ha full koll på det liksom. Mm. Det är ändå en viktig tid som väntar här. Jo, Buffalo och Florida kvar på Lightnings schema innan OS-uppehållet.
Mm, okay.
Och det känslan är väl att, att Hedman får mer och mer istid här i de två matcherna och kommer redo att ta stor roll i Tre Kronor i OS. Han sa själv efter matchen att det kändes bra i kropp och ben, men det är alltid en timing såklart att komma in. Och kanske inte den lättaste starten heller, spela utomhus inför 67 000 pers och gå in och axla hur mycket is som helst. Så det var nog rätt smart gjort av Cooper och gänget.
Det tror jag också. Men som du säger, han lät som att han var pigg. Han såg pigg ut också. De anlände ju inför match Lightning i sådana här NFL-utrustning. Så Tampa Bay Buccaneers.
Ja, men de hade ju lånat hemarenan för Buccaneers här.
Just det.
Så de hyllade ju dem. Ja, för de hyllar ju Buccaneers som ett tack då till förlånet. Medan Boston, eller ja, Boston tog sig ju lite mer gammaldags utstyrsel. Ja. Ni som
speciella liksom, outfit.
Ja, men lite speciella outfit som hur långt tillbaka till kolonialtiden, säger man väl. Och lite så. Ni som tittar på den här podden kan ju se en bild här nu som ploppar upp på deras. Men ni som lyssnar, ni får gå in på nl.com och titta lite på bilder från matchen innan.
Mm. Ankomst och så vidare.
Ja, men alltså en seger för Tampa Bay här i utomhusmatchen. Stadium Series mot Boston. Vi lämnar den matchen där, tycker jag, och ta oss vidare runt om i ligan. För nu är det ju upp mot 50 matcher spelade på de flesta lagen i alla fall. Sticker ut från hos dig då, eller nästan 60 matcher ska vi säga innan OS-uppehållet ju. Vad sticker ut hos dig den sista tiden, tycker du?
Alltså, det känns ju tråkigt att fokusera på det negativa, men
varför gör man alltid det? Man gör ju alltid det.
Ja, man gör ju det. Och visst är det kul att Lightning går bra. Lightning är väl en positiv överraskning. Colorado har varit suveräna. Wild är otroligt roliga att se på nu när de har Quinn Hughes i truppen. Oilers har vaknat. Men man fastnar ju lite vid de här negativa överraskningarna. Som de här tunga pjäserna som ser ut att eventuellt missa slutspel. I alla fall kommer få det tufft att nå hela vägen. I östra konferensen så regerande mästarna Florida, de har haft skadebekymmer. Det har vi varit inne på flera gånger här, men det ser fortfarande väldigt jobbigt ut. De har väl 8 poäng upp nu, förlorat 3 matcher i rad. Så att för dem måste det nog hända någonting illa kvickt här. Vi har Toronto som ser ut att vara i lika mycket trubbel. Och i västra konferensen så, ja, den har ju du bättre koll på, men
det finns väl en del besvikelse där också. Winnipeg sticker ut där, även om de kanske har börjat trampa igång lite mer på slutet. Men det är ändå ganska långt upp till slutspelsplats för förra årets President Trophy-vinnare ju.
Ja, jag tänkte precis säga vilket fall.
Alltså, ja, exakt. Han hade ju Helleback skadad rätt länge i höstas, så det har väl stört dem en del. Vi ska ju prata senare i det här avsnittet lite några lag som överraskar och ligger utanför slutspelsplats just nu, men som kan verkligen ta sig in i känslan just nu. Men här har vi verkligen Florida, Winnipeg eller Toronto med på den listan. Så det går ju mot att de här lagen missar slutspel som det ser ut nu. Det ska ju mycket till för att de ska trampa i kapp lagen ovanför dem. Det är ju inte jättemycket kvar av grundserien när vi kommer tillbaka från OS-uppehållet.
Nej, men det kan ju också hända mycket där, tänker jag. Jag tänker inte bara då på eventuell skadesituation och att lag som har gått bra kan förlora nyckelspelare eller lag som har haft det tungt kan få tillbaka skadade nyckelspelare, utan jag tänker kanske framförallt på det här ja, men bara vanlig mänsklig natur, att om du har varit jätteformstark inför ett uppehåll, jag menar, det är svårt att bara plocka upp det 3 veckor senare Och samma sak om du har gått tungt. Ja, men då kanske den här 3 veckors uppehållet kommer som en liksom perfekt. Ja, men när vi kommer tillbaka, då är det ny säsong. Nu är det slutspurten. Nu är det liksom en total reset. Så att jag tror att de lagen som har gått lite tungt kommer att försöka utnyttja uppehållet på det sättet.
Såklart. Sen är det ju det är många poäng att spela i kapp. Om man tittar just på Winnipeg, de har 9 poäng upp till wildcard plats just nu. De får ju, man får ju räkna bort topp 3 i Central. Den är ju körd. Men det är nog 9 poäng upp till wildcard.
Ja, 4 lag, mycket,
3 lag alltså. Framför dem nu. Det är mycket. Det är mycket, ja. Det är mycket. Och tittar vi på Florida och Toronto då först främst kanske som är mer eller mindre har varit stora klubbar de sista åren och varit där i slutspel. Det är ändå 8 poäng som du var inne på till wildcard på dem. Och 9 poäng väl är det upp till 10 till och med till en topp 3 i sin division. Så att de får nog klura lite nu under OS-uppehållet. Lagledningarna i de här klubbarna faktiskt för att se vad de kan hitta på under slutspurten här sen.
För av de 3 lagen, vad tar sig någon av dem till slutspel? Din analys.
Nej.
Svårt nej på alla 3.
Jag har svårt ingen... att se det. Jag har svårt att se. Framförallt om du tittar på East. Alltså... Buffalo ser jag inte ut att vilja kunna tappa. Det är väl om de verkligen skulle ha börja tappa massor med poäng just nu.
Men det handlar liksom inte bara om poängen. Det är ju det som är.
Alltså, Nej, det är ju så.
Det är många lag man ska förbi. Det är det. Alltså, och de kan ju också ha sina formtoppar. Och...
Ja, och sen tittar du på East just nu, då är det ju, inte det är Metropolitan-lagen som är uppe på wildcard, utan det är ju Atlantic-lagen. Och Florida och Toronto är båda i Atlantic.
Just det.
Så att, jag säger väl nej. Det blir inget slutspel för Florida, det blir inget slutspel för Toronto.
Nej.
Men det är kanske, för de här 3 veckor så kanske det ser helt annorlunda ut i och för sig. Eller 4 veckor.
Peter Ekholm, sticker ut hakan.
Ja, vi får gå på hur det ser ut just nu, tänker jag. Ja,
det måste man göra.
Ja. Något annat i ligan då som du reagerar på? Jag tycker det är väldigt kul att följa poängligan tillfället.
Aha.
Ja, men hur många 100 poängspelare kommer vi få den här säsongen? Det är minst 3. McDavid, McKinnon, Kucherov.
Ja.
95, 91, 86 poäng just nu.
Just det.
Men visst får vi upp Celebrini och Dreisaitl.
Jajamän.
Där också på 100.
Pasternak också va?
Ja, det känns, gör han 30 på sista 30? Ja, det gör han säkert.
Det gör han. Vi skulle kunna ha en topp 10 som alla är över.
Ja, men det är lite det jag tänker. Det är ju, förra året var det 6 stycken som var över 100.
Okej.
Året innan det var det 9 stycken som var över 100.
Ja.
23-24. Och det är väl någonstans där det trendar åt igen. Det kommer vara 9-10 spelare som når över 100 poäng i grundserien. Vilket ju är häftigt.
Ja, det är helt vansinnigt, eller på att säga.
Alltså, där håller jag ju lite extra fokus just nu. McDavid lär väl komma över 100. Han är väl kanske också favorit till att göra 50 mål tillsammans med McKinnon den här säsongen.
Ja, McKinnon, han nådde väl 40 nyss. Så att han
exakt. Han är 10
från på god väg till typ 60.
Exakt. Jag vet inte vad han har gjort som mest under sin karriär under en säsong, men det är ju han är på fina höjder nu. Ska du kolla 51 är hans personbästa just nu 2 säsonger sedan. Det tycker jag är lite kul alltid att se på poängligan här nu när vi börjar närma oss vilka som verkligen kommer över 100.
Jag fortsätter poäng. Mitt förhör av dig och säger vem tar hem poängligan?
Det gör McDavid till slut.
Ja. McKinnon kan inte matcha helt enkelt.
McDavid är för bra i den här säsongen för att släppa den här, tror jag. Även om McKinnon är riktigt fin.
McKinnon har högre poängsnitt just nu.
Ja, det har han, absolut. Men jag tror i det långa loppet så kommer... Jag tror att Edmonton kommer ha mer att spela för längre in på säsongen, om du förstår vad jag menar. Så jag tror att McDavid kommer behöva vara on top of his game hela grundserien ut. Medan Colorado och McKinnon, de borde kunna slappna av lite grann på slutet. Och,
skulle man kunna påstå att de redan har slappnat av lite? Man börjar ju se lite sprickor i Avalanche rustning.
Nej, jag tror att det är typiskt för ett lag som har gått så bra så länge att det kommer en period, en längre svacka. Vi kan bara kolla på SHL hemma här med Frölunda som har gått som tåget hela hösten, hela säsongen. Nu har de väl 4 raka torsk här, som ingen kanske har trott. Så det händer alla topplag att man kommer i en sån liten dipp. Och det är bra att de har en buffert att kunna spela på.
Ja, men verkligen. Men det har ju gett lite konsekvenser, deras dipp, som du säger, att McKinnon har, som en gång såg ut som helt oslagbar i poängligan, han har blivit i kapphunden och omsprungen av McDavid, och Kucherov är väl nästan i kapp också.
Exakt.
Och på samma tema, i backarnas poängliga, så såg ju Cale Makar länge ut att vara helt överlägsen den här säsongen, både sett till poängliga och allt möjligt, men han har också blivit i kapphunden och omsprungen av både Zach Werenski och Evan Bouchard faktiskt.
Exakt.
För de står båda på 60 poäng vardera, medan Makar är kvar på 56 poäng. Så att
ja.
det har gått fort där.
Ja, men det har det, verkligen. Öppet race på backsidan kanske, medan jag tror McDavid kommer trampa ifrån och komma upp på en 140-150 pinna. Den här en annan sak vi kan nämna, det är ju alla hattrick som har skjutits här i januari. Något nytt rekord, va? Om jag inte är helt ute och cyklar.
Vad blev det slutsiffran? Var det 31?
Detta måste vi ju dubbelkolla.
Skulle vi förberett?
Ja, exakt. Hur många tremålsmatcher det verkligen blev i
jag såg 31 någonstans, men just det.
Men det är bland annat då Mika Zibanejad har gjort ett hattrick. Rasmus Dahlin har gjort ett hattrick.
Ja, men jag ser det här nu. Record 31 hattricks in January.
Så ja. Zibanejad, Ekholm, Dahlin har gjort varsitt hattrick i månaden till exempel.
Amen.
Ja, vi hade ju Evan Bouchard också på ett hattrick. Mycket backa som ett hattrick.
Ja, 4 stycken faktiskt där får jag till mig. Evan Bouchard, Mattias Ekholm, Rasmus Dahlin. Och har du den fjärde?
Nej, borde ha det, men jag
tuggar blankt. Du borde inte ha det.
Jag tittar ju på den här ligan varje morgon, men det är just nu så det är still i huvudet. Vem är den fjärde?
Det är en man som faktiskt gjorde mål i natt, eller i alla fall hade poäng i utomhusmatchen. Darren Radish.
Ja, just det. Ja, just det. Ja, 4. Det är coolt. Det kan vi också lyfta fram när vi nu rundar av det här ligasvepsegmentet.
Ja, jag har en fråga kvar i mitt förhör av dig, som är mitt oplanerade förhör.
Ja.
Såg du vem som blev månadens rookie?
Det gjorde jag.
Ja.
Ja.
Fraser Minton.
Exakt. Det är också lite kul.
Ja, lite oväntat.
Rookie-racet. Ja, men det är verkligen Boston.
Jag följer ju det relativt nära, i och med att jag har en artikelserie som heter Rookie-kollen då på NHL-SV. Och det har ju sett ganska ensidigt ut. Det har varit mycket Schaefer, det har varit mycket Demidov, Beckett, Seneca har kommit här på senare tid, Ryan Leonard har varit bra. Men Minton har, han gjorde hälften av sina poäng den här säsongen, bara den här månaden.
Ja, det är bra.
Så att, det är nog en bytesaffär som Maple Leafs ångrar. För han kom ju till Bruins från Toronto Maple Leafs i bytesaffär. Så att, ja.
Ja. Nej, det är bra för Boston att få upp lite yngre förmåga också. Det var väl länge sedan som det kom upp någon sån pangspelare. Ja, men en ny storstjärna där.
Som en ny Patrice Bergeron.
Vi får väl se. Från det ena till det andra. Nu ska vi prata lite OS och svenska som kommer tillbaka. Vi har redan nämnt Victor Hedman ju, att han är tillbaka i liret igen, vilket är skönt för Sveriges backsida som ju har fått göra en ändring där med Jonas Brodin som fick tacka nej, och Hampus Lindholm som ersättare ju. En annan svensk som är tillbaka, William Nylander, betyder ju såklart väldigt mycket för det svenska laget att han spelar igen.
Ja, men det har varit väldigt många sköna besked på senare tid, får man väl säga, just det med Hedman är tillbaka i spel, Erik Karlsson är tillbaka i spel, William Nylander, egentligen alla som har varit lite i farozonen förutom då Gabriel Landeskog, har ju gjort comeback, eller i alla fall på väg att göra comeback. Så att det som såg ut att kunna bli en riktigt otäck skadesituation inför OS har ju mildrats något då, men även om det fortfarande är tungt att förlora Brodin, men kanske framförallt Leo Karlsson.
Ja, det där blir en tuff nöt att knäcka för Sverige, tror jag, att han är borta. Ska jag tillägga att Elias Lindholm också inte spelar just nu, skadad.
Just det, stämmer.
Så han behöver ju också komma igång igen, men Marcus Sturm, Bostons tränare, sa väl att det inte är något, ska inte vara någon fara för OS i alla fall. Så det är ju det är skönt. Han har också haft lite strul på slutet, ju, Elias Lindholm.
Mm. Var det rätt spelare som ersatte?
Du menar Karlsson och Brodin?
Mm.
Absolut. Ja, det där är så svårt. Lindholm eller Ekholm hade ju gått vilket som, känns det som. Men givet jag kan ju inte säga Lindholms offensiva sida när Mattias Ekholm precis gjorde ett hattrick.
Ja, öste en poäng.
Men givet Lindholms kanske lite mer offensiva touch i sig, så tror jag ändå att det är rätt beslut.
Mm.
Sen gillar jag Ekholm jättemycket. Men jag tror ändå, sett i vem det var som blev skadad och hur de vill ersätta, så tror jag det Lindholm är rätt beslut.
Mm.
Leo Karlsson är lite mer tveksam till om det är rätt ersättare rakt av, spelare för spelare, på Marcus Johansson. Hade kanske velat se en center. Men Johansson, vad har vi varit inne på tidigare, han är alltid bra i landslaget, mångsidig och har en jättefin säsong. Så all cred och alla gratulationer till honom. För att han fick
förstås. Det är ju inte meningen att ta någonting ifrån någon. Men tycka och tänka.
Samtidigt har kanske landslagsledningen också tittat. Okej, men hur ser centersidan ut just nu? För Leo Karlsson skulle vara första center.
Mm.
Nu blir han inte det ju. Och då har kanske landslagsledningen sett. Okej, men Mika Zibanejad, han har gjort 22 poäng i januari. Han är ju steket in till OS. Kan ta en roll som första center. Elias Pettersson har varit en av NHLs bästa shutdown-centra hela säsongen. Vad kan han göra om han får lite mer offensivt utrymme? Han kanske blir den första centern som Vancouver hade velat ha honom i den här säsongen, lite mer offensiv liksom. Så att det finns ju alternativ, och jag tror att det kanske också så de har sett på det, att det finns, vi har offensiv centeralternativ redan, så vi kan ta in Marcus Johansson som är lite mer mångsidig, och så får han spela i en tredje femma till exempel med Filip Forsberg som ytterkedjekompis, och så då antingen Zibanejad eller Pettersson som center i den kedjan.
Ja.
Så, ja.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se, och även ja, men de här sista spännande dagarna då, får se hur de slutgiltiga trupperna ser ut, för att det är ju ja, men som du var inne på, Elias Lindholm är ett frågetecken. Gabriel Landeskog är väl fortfarande ett frågetecken, och snart börjar det ju bli dags att fatta såna här slutgiltiga beslut, för Hallam har ju varit inne på det att man kan ju ta med en spelare som kanske riskerar att missa liksom, ja, men en match, eller ja, men behöver kanske matchas igång långsamt i en match, men om det är en spelare som ska sitta liksom halva turneringen, då tar han nog hellre än någon som är hel och frisk liksom.
Ja, men så är det ju. Det är väl Landeskog då. Vi sätter ett frågetecken för på den svenska truppen inför den här sista veckan.
Mm.
Nu ska vi blicka vidare i den här podden. Och vi ska gå tillbaka till det vi pratade om innan då. Lite slutspelssnack och vilka lag som egentligen kan ta sig in utifrån och hota här under de sista tre. Jag satt ihop en liten power ranking med de fem hetaste lagen utanför slutspelsplats just nu. Eller som jag...
En trumvirvel om jag hade haft.
Eller som jag har i alla fall som störst chans att ta sig in utifrån. Som första lag, Columbus Blue Jackets. Som andra lag, Utah Mammoth. Som trea, San Jose Sharks. Som fyra, Nashville Predators. Och som femma, Ottawa Senators. Baserat lite på form också. Om vi börjar längst bak, vi kan börja nerifrån. Femma, åtta va? ser man på Easter nu, som vi var inne på, det börjar bli lite skikt där nu. Det är inte helt enkelt att ta sig in. Den har kanske varit den mest jämna divisionen under stora delar av säsongen. Ja. Men nu börjar det ändå bli lite glapp mellan sträckan och mellan lagen. Men Ottawa, de har varit ganska bra sista tiden. Nu fick de också tillbaka Linus Ullmark här i veckan ju, vilket betyder mycket för Ottawa. Just nu då 59 poäng, har vunnit 3 raka matcher och tagit poäng i 8 av sina 10 senaste. Just med formen som jag var inne på. Kan de behålla den över OS-uppehållet här? Avsluta starkt och sen behålla den. Då är det mycket, mycket möjligt att Ottawa kanske kan klättra ännu mer.
Ja.
Kommentar.
Men rankingen var alltså de lagen som är utanför slutspel men har störst chans att ta sig in. Typ.
Det ja, men just nu baserat på form och sådär. Ja. En power ranking ändras ju från... Det kan man ju ändra lite då och då. Men just nu, just här, när vi pratar idag.
Så, men Senators har väl... Om man ska vara krass så har väl de varit liksom bra den här säsongen utöver på en punkt. Och det är ju målvaktsspelet.
Lite så.
Ja, men det är väl hårt att säga. Men liksom de gör en hel del mål. Och de har hyfsade underliggande siffror. Så, men deras största problem har varit att pucken hamnar i deras eget nät. Så att, kan de få bukt på det? Ullmarks comeback och kanske att han är lite bättre... headspace, eller vad man ska säga, nu när han har liksom tagit paus här en månad. Men det kan göra stor skillnad. Och som sagt, får de ordning på det, då är jag med dig. Då har de god chans.
Jag tror det också, med Ullmark där, att tillbaka, fått landa och kanske också fått ordning på en del, vilket vi hoppas ju såklart för hans skull.
Mm.
4 på listan, Nashville. Den senaste tiden... Forsberg har varit het, Stamkos har varit het, det här äldre gardet börjar komma igång lite nu. Och den frågan jag ställer mig nu är vad, innan man kan ha sett Predator, han kommer att sälja lite här nu inför deadline. Men frågan är nu, kan med lite häng på lagen ovanför, är det kanske så att de kommer att köpa till sig en slutspelsplats här eller försöka göra det efter uppehållet?
Ja, min fråga till Predators är väl egentligen, vad händer de första månaderna av säsongen? För det laget vi ser nu har ju egentligen ingenting gemensamt med hur de såg ut i början av säsongen när de var kanske bland ligans 5 sämsta lag, får man väl säga.
Exakt.
Och sen helt plötsligt så är Steven Stamkos på en sån här 50-måls takt liksom. Filip Forsberg bara öser in mål. Ryan O'Reilly ser ut som han gjorde för 10 år sedan. Alltså det är, jag vet inte om veteranerna behövde jogga igång lite.
Men jag vet, lite som du säger. Jag menar, här finns, de är ett spännande lag. Målvaktssidan har de. De har backsidan med Josi framförallt. Som kan...
Han var ju borta ett tag också.
Exakt. Glömmer
man bort.
Får de in en till back som kan liksom göra lite skillnad. Ja, då ser det väldigt stabilt ut där. Och just det här veteranerna som vi är inne på, det skiljer just en 4 poäng upp till en wildcard-plats i Western Conference för Nashville. Får de in någonting till så är det då. För det är ett lag som har sagt de ska satsa på slutspel. Det var ju det de gjorde när de tog in Stamkos och tog in Marchessault för 2 somrar sedan nu.
Mm.
Så jag menar, känns som ett lag att hålla utkik för här efter uppehållet.
Mm, jag köper det.
3, Sharks. Är ju fortfarande med där uppe. Man tror bara att det snart ska... Ja, men nu faller det snart. Men så länge Celebrini spelar som man gör så kommer nog Sharks vara där uppe. Så det enda som kan kosta dem att vara med hela vägen in är väl om man går sönder.
Ja... De har ju 2 poäng upp och matcher till godo. Och risken finns väl också, utöver om Celebrini skulle gå sönder, att han kanske mattas lite av hur lång och tuff och tät och intensiv grundserien är kombinerat med OS-spel nu också. Jag menar, han får ju ingen chans till vila på så sätt. Och även om han självklart inte skulle byta ett OS mot och få vila upp sig lite, så kanske... Ja, men det finns väl en risk att han mattas lite. Och precis som du säger, att som han går så går ju Sharks. Så att, ja, det är inte omöjligt.
Nej, men de tre här på min power ranking inför då just nu kommande uppehåll. Tvåa på den, Utah, inledde ju säsongen sjukt lovande och slogs i toppen av Western Conference, dalade lite, men nu har laget kommit igång igen på slutet. Visserligen två raka förluster nu, men har gjort många bra matcher och tagit många segrar och poäng sista månaden här. Så de utmanar ju verkligen lagen framför sig just nu, Kings och Dax och Kraken, som det är bara en poäng som skiljer de fyra lagen mellan. Så att Utah har vi varit inne på tidigare, det är ett spännande lag, och visst, nu börjar vi känna igen dem lite mer för hur det såg ut i höstas, eller hur?
Ja, och värt att komma ihåg med Utah är ju också att de har väldigt fördelaktigt schema sista tiden här. De har ju redan spelat, av de 55 matcherna Utah har spelat, så har de spelat 30 på borta is. Och där är de ju bevisligen sämre, som många lag är. Och de har alltså bara spelat 25 hemmamatcher. Så då, av de kvarvarande, så är det en stor majoritet som spelat hemma i Utah då. Och där har de varit riktigt bra. Så att, bra val ska jag säga. Och man ser till deras målskillnad också, vilket är en sån här, brukar vara en tydlig indikator på om ett lag faktiskt kan bibehålla den framgång eller bibehålla den nivå som de har. Mm. Så är de det enda laget utanför slutspelsträcket i West som har plus 19 i målskillnad har de. Och alla lag runt omkring, både ovanför och under, har ganska kraftiga minussiffror i den kategorin. Så att Utah sticker ut där, plus 19. Runt omkring är det liksom minus 17, minus 27, minus 10, minus 12. Även vissa slutspelslag ligger på minus där. Så att det är poängen som räknas, och målskillnad är ju, ja, det är fint att ha. Men det kan vara en indikator på att det finns någonting där.
Och etta på listan just nu, Columbus Blue Jackets, bytte tränare den 13 januari. Rick Bowness, veteranen, kom in, och sen dess har det ju bara gått uppåt. Självförtroendet är tillbaka i den här gruppen som ju var nära att ta sig in redan förra året. 8-1-0 har de spelat på de 9 matcherna under Bowness ledning. Det skiljer 4 poäng upp till en tredje plats i Metropolitan just nu. Ja, det kanske är nu det händer ändå för Columbus då.
Ja, han verkar ju vara en inspiratör av rang, verkligen. Den gode Bowness. Han är härlig. Han är aldrig sen att ge ett bra citat till media. Han verkar ha lite glimten i ögat, och samtidigt kan han verka så här, se superbutter ut, tycker jag. Jag såg häromdagen när de vann... innan den senaste vinsten då, så vann de med 4-2 mot Chicago Blackhawks. Och efter den matchen så sa han, med fritt översatta, vi har inte åstadkommit något ännu, och det får vi inte glömma. Vi har inte lyckats med något. Visst, vi har vunnit ett par matcher, men vad spelar det för roll? Vi jagar ju fortfarande. Vi klappar inte oss själva på ryggen, vi har ingen anledning att göra det. Vi får inte förlora hungern här framöver. Så att,
Nej, det är... Det är kul, det är ju mycket potential i det laget, och den verkar ju komma fram nu under hans fina ledarskap, och vi då berömmar det så.
Ja, och ingenstans är det ju tydligare vem som betyder mest för Blue Jackets än Zach Werenski, som vi var inne på med backarnas poängliga där. Skulle Blue Jackets nå till slutspel, om man får tro din power ranking, så finns det ju en god chans att de gör det, så är ju han mitt val för Norris Trophy. Och det hade man inte kunnat säga för en månad sedan. Så att han har tagit sitt spel till en helt ny nivå under coach Bowness.
Det har han verkligen gjort. Ständigt återkommande segment i den här podden, det är ju det Duvefelts lineup. Och där ska vi grotta ner oss i de 5-6 svenska spelare som har varit bäst de senaste 2 veckorna. Du får väl dra igenom line-upen lite snabbt här först, så kan vi titta närmare på ett par spelare efter det.
Det kan jag absolut göra. Då har vi line-upen för avsnitt 10 här av Längsargen. I mål har vi Linus Ullmark. På backplats så har vi hattrick-hjältarna Rasmus Dahlin och Mattias Ekholm. Och på forwardsplats har vi Filip Forsberg, Joel Eriksson Ek och Adrian Kempe.
Ullmark tillbaka. Vi har redan pratat lite om honom. Behöver vi nämna honom mer? Eller vad har du på honom?
Alltså, så här. Det fanns ju, om man utgår bara från ren statistik över den här perioden sedan vi spelade in avsnitt 9, så finns det ju de svenska målvakter som har spelat fler matcher, haft lite bättre statistik och så. Men Ullmarks comeback slår ändå högre, tycker jag, för att han har ändå överkommit mycket för att nå den här punkten och vara redo för spel igen. Han har gjort en intervjuer om varför han har tagit uppehåll från hockeyn och hans kamp med mental ohälsa och så. Och, ja, men det var kul att se och starkt ha honom att komma tillbaka och på något sätt hitta den här glädjen för ishockeyn som han kanske har, enligt egen utsago, har saknat lite senaste tiden.
Ekholm har vi pratat om. Dahlin, en gigant för Buffalo som bara fortsatt att vinna och vinna och vinna. Ja. Månadens svenska stjärna också, när vi tillsammans med Viaplay utsåg dem här i slutet på månaden. Filip Forsberg, vad har han gjort?
Mål!
Mål!
Nej, men det hänger väl lite ihop med att Predators går bra, för att när jag valde de här spelarna så fanns det ju kanske en spelare som var med och kämpade in i det sista, och det var ju också en spelare som togs ut av dig eller er när ni tog ut månadens spelare där, Mika Zibanejad. Så att han var ju aktuell in i det sista, men jag vägde in lite lagframgång där, och Rangers går ju tyvärr inte särskilt bra nu, och även om Zibanejad har kommit igång så går det trögt för resten av laget. Så att, ja, men jag vägde in att, ja, men Predators går bra, Forsberg visar vägen, och ja, men därför har han en plats i det här avsnittet lineup.
Och Eriksson Ek, vi har pratat lite svenska OS-centrar tidigare. Det kommer ju också vara en kille att hålla ögonen på. Växer för varje match, känns det som. Och Kempe, ja, fortsatt målglad för Kings.
Ja, men precis. Han nådde ju 20-målsgränsen häromdagen. Han gjorde 2 mål i en och samma match och assisterade på övertid där. Så att, ja, det är de där tre. Skulle du sätta ihop dem i en kedja i OS? Forsberg, Eriksson, Ek, Kempe?
Inte helt omöjligt faktiskt.
Nej.
Det är ju
lite blandning av
många man har sett. Ja, men det är många man har sett som kanske inte har haft dem ihop. Men ja, det ser ju spännande. Det är ju en spännande. Skulle kunna vara en spännande kedja.
Ja.
Kanske saknar lite playmaking skills.
Men vem behöver det?
Nej.
Pucken på mål.
Ut på kanterna och så driv på kassen och så är det den där. Ja. Nej, det ser ut som en, skulle kunna vara en tänkbar svensk kedja i OS, absolut. Ja.
Kul.
På tal om OS, det är ju uppehåll snart i ligan. Torsdag är sista matcherna. Vi har några dagar kvar att spela NHL-hockey innan. Alla spelare åker till Milano och ska försöka vinna OS-guld. Trupperna fryses den 4 februari, kan vi säga. Därifrån då får man inte göra trader förrän till efter uppehållet igen.
Tror du vi kommer få se en liten sån här mini trade deadline innan?
Jag vet, men Panarin är ju intressant med tanke på att han inte spelar för Rangers just nu.
Nej, just det.
Han är ju satt utanför truppen för roster management, eller vad man säger.
Ja.
Så att han kommer ju försvinna. Det är bara frågan om han gör det innan eller efter uppehållet.
Men han skulle alltså i teorin kunna gå typ en månad utan att spela match, fast han är helt frisk och spelbar.
Ja. Och vi var inne på lite också om Minnesota ska göra någonting. De vill ju säkert förstärka mer, men jag tror det blir mer efter uppehållet. Så att det är väl Panarin vi får ha koll på här nu innan. Om inte han hamnar i Minnesota, såklart. Det är en annonsen vi också med Caprice, att han skulle spela med honom.
Så att, ja, men jag för mig att vi stack ut hakan och kallade det i förra avsnittet, så nu får vi väl stå fast vid det.
Det står vi fast vid. Och då pratar vi också om att Wallstedt kanske skulle flyttas.
Ja, den tog mig med överraskning. Ja, det var kul att du tog upp, för den så här, om man tänker ett steg längre så kan jag ju förstå det, för att det är så här, okej, men vi har en väldigt stark målvaktstandem liksom, och de har kanske inte så mycket annat att handla med om man vill förstärka på andra positioner, så att it makes sense, men
ja, det gör det verkligen. Men jag tänker att
att byta en typ 23-årig målvakt,
ja,
i sin,
men samtidigt måste man gå för det.
Ja,
när man har chansen, och nu har de Quinn Hughes, och det blir spännande att följa.
Ja, verkligen.
Sen. Men annars är det väl inte mycket mer att ja, det finns ju hur mycket som helst att prata om. Men vi har gått igenom körschemat för dagen.
Ja, och vi räknar ju ner dagarna till OS helt enkelt. Det ska bli väldigt kul när det väl
drar
är
igång.
Dags för det också.
Ja, verkligen. Invigningen på fredag, OS-invigning, och sen börjar hockeyn för männen den 11 februari. Sverige mot Italien.
Har du någon sport du brukar följa utöver ishockeyn på vinter-OS?
Alpint och curling.
Curling, yes! Jag tänkte att vi skulle kunna ha en curling-podd. För att ja. Var fjärde år så blir man curling-expert.
Ja, men exakt. Alpint och curling, det är de som
tar med några medaljer där.
Det vet jag inte.
Nej. Det vi kan nämna, för att inte snöa in för djupt på curling, är ju att idag den 2 februari så släpps avsnitt 7 och 8 av NHL My World-serien, så där man får följa med bakom kulisserna för 8 olika spelare från 8 olika länder i NHL. Och de sista 2 avsnitten fokuserar på Mitch Marner från Kanada och en spelare som vi har varit inne på i det här avsnittet, Zach Werenski från USA. Så de släpps på YouTube, NHL's YouTube, idag. Och ja, gå in och kika. There's some good stuff in there.
Det är det verkligen. Vi avslutar med de orden och säger tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Längs Sergen. Officiell podcast för nhl.com/svg. Gå in på hemsidan om ni vill ha det senaste från hela NHL. Tack för att ni har lyssnat.